Det här är Älskade politik extra. Sverigedemokraterna håller sina första landsdagar sedan Jimmy Åkessons tida triumf. Är nästa steg statsministerposten? Om det ska vi prata idag. Jag som heter Evelyn Jones och Thomas Ramberg och politikreporter Hans Rosén på plats på ett kongresscenter i Västerås fullt med sverigedemokrater. Hallå!
Hej, hej!
Hej!
Hur är läget i Västerås?
Ja, men det har gått igång här nu. Vi har redan fått lyssna på det första talet här från EU-parlamentarikern Charlie Weimers. Man hör att sorlnivån stiger hela tiden här nu.
Kul. Då vill jag veta, är det en statsministerkandidats parti som håller landsmöte?
Ja, det får man väl säga att det är på något sätt. Sen om man kan bli det är ju en helt annan fråga. Men det är klart att många här drömmer om det. Helt klart, och det kommer vi säkert känna imorgon när Jimmie Åkesson håller sitt tal. Att de människor som är här ser det ju så, men sen om det är praktiskt parlamentariskt möjligt, det är väl en helt annan fråga.
Ja, det är väl som Hasse säger, Åkesson och hans anhängare, de odlar ju väldigt gärna den bilden. Och de har ju faktiskt väldigt god hjälp också av sina politiska motståndare, socialdemokrater och centerpartister och partierna till vänster. För de vet ju att den här bara tanken på att Åkesson skulle bli statsminister kan få såna här rörliga mittenväljare att vakna kallsvettiga mitt i natten och snabbt kasta rösten vänster ut. Men ja, så att om SD själva får välja, då är det statsministerparti. Men det finns mycket som talar emot det.
Är det möjligt? Skulle Jimmie Åkesson kunna bli statsminister i nästa val, Thomas?
Jag tror han kan glömma det. Mm. Och det vet han själv. Han lät faktiskt undslippa sig det för inte så länge sedan när han var med på Riksdagsjournalisternas förening och talade. Men han vill ju gärna upprätthålla den bilden, för det är ju ett sätt att legitimera, så att säga, bygga legitimitet och vara säker på att man får ministerposter åtminstone i nästa regering och blir högermajoritet. Men alltså, det krävs ju då för att han skulle bli det, om vi tänker oss det scenariot en stund, att majoriteten är beredd att släppa fram honom, sån är ju grundlagen. Och om 175 ledamöter i riksdagen röstar nej, så blir man inte statsminister. Dagens oppositionspartier skulle rösta nej, men med stor sannolikhet så skulle ju även de här andra i tidegruppen, alltså moderater, liberaler och kristdemokrater, rösta nej. Och här är det nog faktiskt inte liberalerna, men det är nog inte de som är det stora problemet här, utan det är nog moderaterna. För i deras värld så är det ju en otänkbar tanke att ledas av en sverigedemokratisk statsminister men ändå sitta i regeringen. Så att då hittar man nog en annan lösning i så fall.
Ja, det finns ju en, man kan ta en kort historisk parallell till det där. Det var ju 1979 var det ju så att Moderaterna blev störst i valet, men Bohman blev inte statsminister därför att Centern och Folkpartiet ville inte ha en moderat statsminister, och de var tillsammans större. Då på den tiden var det Moderaterna som var den höger som skulle hållas borta från statsministerposten.
Ja, det är nog en, alltså om Tidöpartierna får majoritet i nästa val, då tror jag man kan utgå från att Sverigedemokraterna hamnar i regeringen. Alltså de får ett stort antal statsråd och sådär, och särskilt om de blir större än Moderaterna, om det nu, det är väldigt intressant hur en sån situation skulle utfalla. Det är inte alls säkert att det blir en regering då, men skulle man kunna säga att Liberalerna kunde vara ett litet frågetecken. De har ju just beslutat på sitt landsmöte, det är de som heter landsmöte, här heter det landsdagar, att inte gå med på sverigedemokratiska ministrar. Men jag menar, vi har ju en viss erfarenhet av hållfastheten i liberala röda linjer, och hänger deras existens i riksdagen på den där frågan, så ska vi inte vara säkra på att det gäller längre. Så att den stora frågan här tror jag är, hur skulle Moderaterna ställa sig till att leda en regering som i praktiken styrs av en massa sverigedemokratiska statsråd där de har de tyngsta posterna, och där kanske en moderat finansminister har två sverigedemokratiska överrockar i finansdepartementet och så vidare. Alltså det är ett perspektiv som får Moderaterna att svettas redan nu.
Ja, det är väl som Thomas var inne på, att det här, att hålla den här frågan levande om att Jimmie Åkesson skulle bli statsminister är ju ett förhandlingskort. Och man kan väl vara rätt säker på att om han inte får bli statsminister, så vill han väl åtminstone bli justitieminister eller något liknande.
Sverigedemokraterna har ju liksom jobbat på det här med att deras, redan innan förra valet fick ju deras riksdagsledamöter göra tenta i hur funkar liksom förvaltning och så vidare. Och nu här har det ju varit en del diskussion eller prat om det här med att de gör en del utbyten i partistyrelsen. Björn Söder till exempel åkte ut ur partistyrelsen, så även Julia Kronlid som är ju SDs kvinna i talmanspresidiet. Är den här liksom rokaden i partistyrelsen en del av en satsning mot att bli mer regeringskompatibla?
Nej, men jag tror att man delvis kan se det som ett steg mot att bli mer och mer regeringsmässig. Men jag tror också att man ska se det som en någon slags psykologisk generationsskifte också. Den första generationen, eller inte den första, det var väl snarare en andra generationen, är ju den som Åkesson tillhör i partiet med Mattias Karlsson och Björn Söder med flera. Man ska ju komma ihåg då att då var det här ju en liten extrem rörelse långt ut på kanten, betraktades som i alla fall, och avskydda och utestängda och så vidare. Och det krävde liksom en viss typ av företrädare som stod pall för det där och som tjusades det här att slåss i motvind. Nu är det ju liksom en annan generation som kliver in och som kan föra sig i maktens korridorer på ett annat sätt, som inte köper sina kostymer på Dressmans rea utan är synnerligen välklädda och välkammade och välformulerade och har ett annat mindset. Vi har ju sådana som partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson, Henrik Winge, sån. Linda Lindberg, den nya gruppledaren, är ju typiskt en sån person som hör till den här nya vågen, så att säga.
Så det är ett generationsskifte, kan man säga, Thomas?
Ja, sen tror jag Björn Söder har väl ganska länge varit på väg ut i kylan. Sen, det här med spetsiga uttalanden och uttalanden som påminner om de av Sverigedemokraternas sidor som samarbetsgärna partierna då kanske inte så gärna fokuserar på, de har ju också förknippats med Björn Söder. Men jag tror inte att spetsiga uttalanden faktiskt är det som diskvalificerar någon, för då hade inte Richard Jomshoff lyfts till det tyngsta uppdrag i riksdagen som Sverigedemokraterna har. Utan det visar väl mest att just de här personerna inte längre har något inflytande, och att partiet har vuxit så mycket så att det finns en massa människor som vill upp, aktivister som har visat framfötterna och som man tycker då behöver få poster i partistyrelsen.
Ni säger där att stämningen har stigit redan här under morgonen när ni har varit hos Sverigedemokraterna, och de har ju en anledning att vara glada. Medan regeringspartierna backat sedan valet har SDs formkurva efter en liten nedgång ändå vänt uppåt igen nu i opinionen. Men kan de sitta säkert i båten, Thomas?
Ja, jag tror att Sverigedemokraterna kan känna sig ganska nöjda hittills. För att de här som sa ifrån andra högerpartier och debattörer och så här, att tar vi in dem, ger dem politiskt inflytande, då är de inte martyrer längre. Då kan de inte längre få alla de här väljarna som de har haft. Det är martyrrollen, det är isoleringen som har lett till det. Det där gäller ju inte längre, det ser vi ju. Nu har de inflytande, de växer ändå. Och de har inte heller avradikaliserat som en del sa, utan Åkesson har ju under hösten här strött ganska spetsiga uttalanden och överbud i strafffrågorna omkring sig. Så att de är nog ganska nöjda med att de kan ha den här rollen där de både är ute och agiterar för fullt och står lite utanför regeringen och är med och skryter om alla framgångar de gör genom regeringen. Och just nu verkar regeringspartierna rätt vilsna om hur de ska hantera den här situationen. Alltså, särskilt Moderaterna har ju stora problem. Hur ska de lägga upp det nu inför nästa val för att inte återigen bli tredje parti, alltså komma efter Sverigedemokraterna i väljarnas rangordning?
Jag tror att det här EU-valet i vår kommer väldigt vältajmat för Sverigedemokraterna av det här skälet. För nu har de ju sen valet då lite grann smält ihop med regeringsmakten, men det här EU-valet ger ju dem ett nytt tillfälle att visa att vi inte som de andra, och man kan höja retoriken och man kan även angripa samarbetspartierna i Tidöavtalet, eftersom det inte handlar om Tidöavtalet i första hand, och där kan man liksom återigen väcka liv i den här underdog-imagen liksom, och då är det istället för att det är sossar eller svenska motståndare som är den jätte man slåss mot, så har man Bryssel istället. Så då kan man återigen bli den här David mot Goliat-figuren. Liksom. Det tror jag de är väldigt nöjda med, att det där kommer som en kontrollstation på vägen mot nästa riksdagsval.
Det där håller jag med om. Och jag tyckte det var slående nu när vi lyssnade till Charlie Weimers, deras ledande EU-parlamentariker nu på morgonen, hur väldigt stora delar av talet handlade om att få Sverigedemokraterna att ens bry sig om EU-valet. Därför att det har ju varit ett problem för Sverigedemokraterna att deras väljare har röstskolkat. Så de har haft ganska dåliga resultat jämfört med i nationella val. Men Charlie Weimers återkom gång på gång till att jag hoppas ni håller med mig om att det här är ett viktigt val och att ni måste ut och mobilisera så att väljarna röstar på oss i det här valet. Och det gör jag nog helt rätt i. Det är liksom deras stora utmaning.
Det var ju verkligen ett pep, det var ju verkligen ett pep-talk som Thomas säger, och med väldigt högt tonläge får man säga.
Då blir vårt en gång stolta och självständiga land inte mer än en nordlig skatteprovins. Och då, mina vänner, kommer jag, tålmodig som jag är, kräva Swexit. Likt Dr. Frankenstein vill EU-centralisterna skapa någonting perfekt. Istället håller de på att skapa ett monster.
Och han varade för sharia, helvete i Europa. Så det var extremt högt tonläge. Och det var väl just för att, som Thomas säger, att han kände att han behöver trycka på vissa knappar hos de här hos partifolket liksom, för att få upp dem på fötterna och ge sig ut och engagera sig i det här valet som kommer.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där... En annan skytt, jag tror, kommer emot honom och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Vad hände? Han är död. Vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Och EU-frågan är ju en av frågorna då på landsdagarna, som du säger. Charlie Weimers har talat här. Men om SD då har det här höga tonläget kring EU-politiken och EU-frågan, hur påverkar det Tidösamarbetet? Och då, om vi återkommer till den första frågan vi ställde här, SDs ambitioner att kunna sitta i en regering efter 2026, kan det här bli ett problem?
Jag tycker det ska bli intressant att se hur det spelar ut sig i valrörelsen här inför EU-valet, för då måste ju ändå de här partierna argumentera mot varann, antar jag. Hittills har ju regeringspartier, särskilt Moderater och Kristdemokrater, liksom avstått från att kritisera SD, samtidigt som SD har tillåtit sig att kritisera dem. Men här har man ju olika syn. Och man ska väl se Sverigedemokraternas spetsiga, liksom, vi är beredda att ta upp frågan om utträde, vi vill göra en utvärdering, vi kräver att mycket mindre makt är i Bryssel, det ska tillbaka till det här när EU är en allians där man alla har vetorätt och bara samarbetar frivilligt. Så jag tror man ska se det framförallt som ett röstfiske i högerväljarkretsar. Man försöker ta väljare från Moderater och Kristdemokrater. Det är så att säga Sara Skyttedal som ska vara skraj för att SD, om de lyckas mobilisera sitt folk. Det är Thomas Tobé, Moderaternas, som ska vara rädd för vad SD gör. Det är inte vänstersidan i det här EU-valet.
De partier som Charlie Weimers i sitt tal kallade för mellanmjölkshögern. Sverigedemokraterna är ju väldigt skickliga på att hitta folkliga frågor liksom, som de kan spinna på. Och som Thomas var inne på, EU-byråkratin kan te sig helt abstrakt och långt borta och sådär, och få folk att engagera sig i ett sånt folk kan vara svårt. Men då hittar de saker som folk kan gå igång på, och det är typiskt Sverigedemokraterna när man kommer till kongressen här eller landsdagarna, så finns det en monter där organisationens SD-motor står. Det finns en särskild intresseförening i partiet som sysslar med, där man meckar med bilar helt enkelt. Och de har tillsammans med Charlie Weimers identifierat att EU har ett förslag på gång som kan riskera att leda till att alla som gillar att mecka med sina gamla amazoner blir tvungna att skrota de där bilarna. Och det tog ju Charlie Weimers upp här. i sitt tal, och han sa: rösta på sådana politiker som älskar ljudet av en V8. Och det är väl ganska typiskt sverigedemokratiskt.
Det är också ganska roligt att han säger att V8 finns i Amazoner.
Ja, det var väl kanske min koppling då. Men...
ja, okay.
Nu är det för mycket bilspråk för mig. Men tack så jättemycket Thomas, och tack Hasse. Nu ska ni få mingla vidare där i Västerås.
Tack.
Du har lyssnat på ett kortare avsnitt av Älskade politik. Vanliga avsnitt kommer som vanligt varje onsdag morgon. Producent för dagens avsnitt var Viktor Aldén. Musiken gjordes av Patricio Samuelsson. Och ljudtekniker var Patrik Miesenberger. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.